Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sen så kommer du, sen så är maten slut. Så då måste du ta dig in till ett samhälle för att fylla på. Så att du går ju inte, du har ju inte med dig mat för jättemånga månader i taget. Utan då går du till ett så kallat trailhead då. Och sen så går du ut vid en väg och så sätter du ut tummen och sen så får man lyfta in till närmsta samhälle.
Jaha hörni, varmt välkomna säger jag igen. Det är en ny vecka, nytt poddavsnitt och du ska känna dig varmt välkommen till Träning och Fika-podden med mig Fredrik Eriksson. Och idag så ska vi ta oss över Atlanten till Amerika. Och snacka med en tjej som är fett cool. Hon har gått kors och tvärs över hela den här kontinenten. Upp och ner, fram och tillbaks på massa olika sätt och vis. Och vi ska lyssna lite grann men hur det är. Hon heter Linette och kommer dessutom nu idag att bli utsedd till årets kvinnliga svenska äventyrare 2023. Vilket är skitkul. Så att jag säger som jag brukar. Håll i er, buckle up. Nu kör vi igång och varmt välkomna.
Fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Yeah! Jaha, då sitter jag här återigen på Soho House i deras poddstudio. Och idag har jag med mig en tjej som heter Linette. Hej och välkommen!
Tack!
Ja, kul att ha dig här!
Jätteroligt att vara här!
Du har åkt upp från Helsingborg.
Det har jag, absolut.
Min närkingska slår inte din fina skånska.
Nej, det är, skånskan brukar utmärka sig. Absolut, ja.
Du är ju en hårding.
Inte alls så som jag skulle beskriva mig. Men ja, det är roligt att du tycker det.
Ja, det tycker jag. Det är lite roligt för när man, du kommer ju från en så här vandringsvärld. Och där man då går långa vandringar med ryggsäck och tältar och såna saker. Det är det du gör. Har gjort. Vi ska komma tillbaka till det. Men jag tycker det är lite kul med ditt trailnamn som man kallar det. Vad har du för trailnamn?
Terminator heter jag då. På trailern. Yep.
Det är roligt.
Det är ganska kul faktiskt. Det blev ett bra namn. Jag fick det 2 dagar in på min första långvandring. Så att,
hur kommer det sig?
Vi var en grupp folk som vandrade. Vi kom upp för en ganska brant backe. Och som sagt, det var några stycken av oss och jag går i förväg. Och bara trampar på och fokuserar liksom på att komma upp till toppen. Så att när jag väl kommit upp på toppen så väntar jag där på de andra. Och då kommer 2 av de andra, mina kompisar då, efteråt. Och de bara, you're like a robot, you're a Terminator.
Så blev det.
Så blev det Terminator för resten av alla vandringar.
Nej. Mm. Alltså nu bara så du förstår, det är drömnamnet.
Det är faktiskt ett väldigt bra namn, så att, jag var nöjd, jag tog det direkt.
Ja. Ja, det är underbart. Hörru du, då idag kommer det ju hända rätt roliga saker för dig.
Mm.
Ja, du kommer bli utsett i årets svenska kvinnliga äventyrare 2023.
Yeah.
Ja. Och det är fantastiskt kul tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Vad heter det? Jag tänkte... Om jag kanske ska ta och läsa upp motiveringen. Jag tror inte du har hört den heller.
Nej, det har jag inte.
Nej, då ska vi se om jag kan hitta den. Men du, en annan fråga som jag tänkte först innan vi gör det.
Mm.
Du dricker kaffe. Jag tycker att det här med kaffe är ganska viktigt.
Ja.
Hur är du och din kaffe, liksom ditt kaffedrickande? Du hade mjölk i nu.
Jag har mjölk i nu.
Det var lite besviket för mig.
Jaha, varför det?
Nej, men jag tänker så här. Terminator dricker inte kaffe med mjölk.
Nej, för du tänker så här, en hårding liksom. Ja. Hårding dricker svart kaffe.
Eller hur?
Ja.
Eller?
Nej.
Så är det inte. Jag märker det.
Nej, jag dricker faktiskt med väldigt mycket mjölk.
Är det så? Ska
jag säga. Ja, så är
men är du ute,
ja.
När du är ute i skogen och så där, hur går det då liksom?
Alltså det jag gör på vandringarna är att då finns det lite såna här chokladproteinpulver. Så att jag har ju mixat det då med vatten och lite kaffe på morgonen.
Jaha.
Så dricker jag när jag är ute. Men hemma så är det mycket mjölk.
Men choklad?
Ja.
Så du är egentligen ingen kaffemumrik alls?
Inte svart. Och jag dricker ganska svagt kaffe med mycket mjölk. Mm.
Då passar det bra hemma i USA.
Ja, faktiskt. Ja, jag tycker om deras kaffe.
Det känner tecken. Hörru du, vill du höra motiveringen då?
Jättegärna.
Årets kvinnliga äventyrare Linette Andersen. Linette Andersen tilldelas årets äventyrare utmärkelsen för att som första svenska genomfört samtliga 3 stora vandringar genom Amerika. 2023 avslutade hon The Triple Crown genom att på enastående 89 dagar vandra Appalachian Trail. En sträcka längs Amerikas östkust på hela 3540 kilometer. I mycket krävande miljö och terräng. De övriga långdistanslederna i Triple Crown är Continental Divide Trail som du gjorde 2021 och Pacific Crest Trail som du gjorde 2019. Stort grattis.
Tusen tack.
Mm. Hörru du, nu får man väl då säga så här att du hamnar i en rätt fin skara svenska äventyrare, både tjejer och killar.
Verkligen.
Hur känns det?
Det känns som en fantastisk ära och jätteroligt. Ja. Det är ju många av mina förebilder som har fått detta priset tidigare. Och jag brukar alltid beskriva mig själv som en wannabe-äventyrare. Så att, och har alltid sett mig själv som en lekman. En oerfaren liten skåning som är ute i världen och försöker ta sig fram bäst hon kan. Så det känns lite overkligt faktiskt.
Ja, men nu får du nästan sluta kalla det
där. Ja, det får jag nu göra nu.
Du får ju liksom lägga till epitetet äventyrare.
Ja, jag hoppas. Jag tycker att efter detta så kan jag göra det. Då får jag säga.
Du behöver inte skämmas för
det. Nej, jag behöver inte.
Jag säger att du är hård.
Ja.
Det är fett coolt. Ja, det är underbart. Hörru du, vad heter det? Kan inte du bara ge oss en liten sån här berättelse om dig nu när vi ska ta oss in i alla dina äventyr? Men innan det tänkte jag att vi skulle få höra vem du är.
Mm.
Kan du inte berätta lite grann? Hur gammal är du förresten?
Jag är 39, fyller 39 i mars.
Ja.
Har du
40-årskris på gång eller?
Nej,
det är ingen som
inte.
Erkänner det.
Nej, men det tycker jag nog inte. Men jag tror att den kommer komma, men inte än.
Jag har inte heller haft någon.
Nej.
Säkert, den kommer min fru slå höra. Hon slår bara stor risk.
Hon bara, jo då.
Ja.
Men jag har alltid, ända sedan jag gick i skolan, så allt jag har velat göra är att resa. Resa, upptäcka, har alltid varit väldigt nyfiken av mig. Så att det första jag gjorde efter att jag slutat skolan var att spara upp pengar. Jag var ute på ett års backpackingresa. Var i Australien, Nya Zeeland och reste runt stora delar av Asien. Bodde utomlands ganska mycket också. Varit på i Kanada, Irland, som sagt Australien då också. Och sen så kom egentligen... Så att det här resandet och äventyrslusten har alltid funnits där. Men när det väl... Jag bodde på Irland när jag började fundera på att göra den första långvandringen då, Pacific Crest Trail. Och då kände jag väl att istället för att bara ge mig ut och resa igen och ta mig från plats till plats, så vill jag ha ett mål med själva resan och åstadkomma någonting egentligen. Så det var så det kom in på kanske lite mer äventyrsbiten.
Du var lite färdig turistad, tyckte du?
Men jag tyckte det. Och sen har jag gått även på gymnasiet. Så gick jag på en internatskola utanför Tommelilla. Och då gick jag en linje som heter naturvägledningslinjen. Och där fick man paddla och klättra och vandra, och vi gjorde någon överlevnadsvecka och så vidare också. Så att jag tror att det har alltid funnits där, men sen har det kommit mer, man har olika perioder i livet där det liksom kommer mer fram, och sen så får man kanske steppa tillbaka gärna.
Men du, om man försöker då nysta ut dig, Linette, du bor i Helsingborg.
Bor i Helsingborg, ja.
Och är på väg in i en hård 40-årskris som du inte ser komma.
Ja.
Hur ser livet ut annars?
Det har varit ganska tufft egentligen efter den sista vandringen nu faktiskt. För att nu har min jobbsituation varit ganska ostabil. Men innan, så att innan jag åkte iväg till USA så var jag frilansande skribent. Jag har en vän också. Som jag, så att då var jag, reste jag runt i Europa och så skrev jag. Samtidigt som jag då upptäckte liksom olika platser och försökte se så mycket som möjligt av... Ja. Jag var i Italien och Grekland, Albanien och liksom körde rundor där jag kunde. Så att, och sen så åkte jag då till USA, och då blev man att man såg ut samarbetet med det företaget jag jobbade med då. Så att, och sen har det varit lite, ja, hoppat på lite olika jobb här och där som jag har kommit
till. Men nu säger det företag som du jobbar med då, vad var det?
Det var ett polskt företag som jag jobbade för, men så skrev jag såna här contentartiklar då åt en av deras klienter.
Så och då fick du betalt för det?
Då fick jag betalt för det, precis. Så att, men, och sen så under tiden, så att jag har alltid velat skriva. Och det är liksom där, jag har jobbat som kommunikatör tidigare också. Men har velat lägga fokus mer på att bara skriva. Och sen i USA så tänkte jag att nej, men nu är det dags att bli journalist också. Liksom få den utbildningen. Så att det hoppas jag kunna komma in på någon journalistlinje nu till hösten.
Nu jäklar.
Ja.
Nu är det dags
att det kan vara det som är 40-årskrisen.
Ja.
Du bara, du har den. Ja. Den är jättestor.
Det är dags att växa upp nu.
Precis. Lite
ja.
Så.
Ja, men vad roligt.
Ja.
Jaha, Linette. Då har vi fått reda på vad du är för lur.
Mm.
Vad heter det? Jag tänkte lite grann att det är inte så många av oss, mig inkluderat. Jag har efter cyklat genom USA från Los Angeles till New York. Men de här vandringslederna som finns, de här Triple Crown, de är väldigt kända.
Mm.
Men jag tror inte så många har koll på dem. Om vi skulle ta dem ifrån västerifrån, alltså från västkusten. Då börjar man med Pacific Trail, eller?
Precis, så att längs västkusten så är det Pacific Crest Trail. Och den går genom Kalifornien, Oregon och Washington. Så det är de tre delstaterna.
Så den går man ifrån söderut, norrut?
Du kan gå norrut och gå söderut också. Men det vanligaste är att du går norrut. Så från mexikanska, alltså gränsen till Mexiko, upp till kanadensiska gränsen.
Och då håller man sig ut med kusten?
Egentligen inte. Alltså du är en ganska bra bit från kusten ändå.
Ja.
Så att du är ju ändå inne i många nationalparker och går den igenom.
Yosemite och, eller?
Precis utkanten av Yosemite.
Okay.
Men Sierra, den bergskedjan där. Så att den går man igenom. Cascades i Washington.
Ja.
Mm, jättefint där.
Okej, okay. Och hur lång är den?
Så den är, vad är den? 2650 miles, någonting sånt.
För att vi ska få grepp om, ja, hur lång tid tar det då?
Så att för mig tog det 4,5 månad.
4,5 månad, det är länge då?
Mm, det är ganska länge. Men sen så räknar väl de flesta då alltså ett halvår på att man är ute med det.
Okej. Okay.
Men det var den som tog längst för mig. Så att
är
det var
den
första.
Mest populär eller?
Den är väldigt populär. Sen skulle jag nog säga att Appalachian Trail är den som är mest populära.
Och det är den som är på östkusten?
Den som är på östkusten, precis.
Och den går också syd-nordlig riktning?
Där kan man också, man kan ju välja att göra det, ja, alltså antingen nordligt eller sydligt. Ja. Jag gjorde det nordligt också. Så att då börjar man i Georgia, utanför Atlanta. Mm. Och sen så går man upp till Maine. Så att du är väldigt nära kanadensiska gränsen där också. Så den går igenom 14 delstater.
Oj.
Mm.
Jag har cyklat i Appalacherna. Mm. Vilket ställe det är. Mm. Helt galet.
Ja, det är det.
Det är fantastiskt.
Jag tänker att den är lite bättre att cykla igenom. Att du har fått se...
Du sa att det regnade mycket. Det vi regnade hade mycket. Regn så in i helvete också.
Nej, nej, vilket år var det?
Nej, det var ju förra sommaren. Ja. För 22.
Ja.
Förra. Det är 23. 20, ja, förra.
Den är ju känd för att det regnar väldigt mycket.
Fan vad
det regnade. Och sen så är det ju, för jag tänker ändå att du har genomcyklat på mycket landsvägar och så då.
Ja.
För när du vandrar så vandrar du under skogen hela tiden. Så att du ser ju inte så mycket. Utan nej, det är liksom träd. Den kallas ju för, ja, den kallas för den gröna tunneln.
Jaha.
Så du har ju inte så mycket utsikter.
Nej.
Så det är stor skillnad från de andra två som jag gjorde.
Och den tredje då?
Så det är Continental Divide Trail.
Mm.
Och där gjorde jag, så att där gick jag söderut istället. Så då börjar jag Montana. Ah. På gränsen också till Kanada. Och sen så går man Montana, Wyoming, lite Idaho gick jag. Då var det väldigt mycket bränder. Så att, och det som är speciellt med Continental Divide Trail är att där finns väldigt många alternativa rutter som man kan ta. Så det blev en liten bit av Idaho egentligen bara. Och sen så Colorado då och New Mexico.
Och om man då, hur lång var den? Hur lång tid tog det?
Den tog 4 månader. Den är längst av alla. De säger att den är 3000 miles. Sen är det ganska svårt. Alltså jag tror att det är runt 500 mil kanske. Något sånt. Sen är det ju svårt att uppskatta helt för att det är så många alternativa rutter som folk tar. Och det räknas ändå som CDT då. Alltså hela vandringen räknas fast att det är alternativa sträckor.
Men jag då som svensk och uppväxt med allemansrätten och du då som svensk som kommer till USA där ingenting är allemansrätt utan det är private property and I can shoot you if you're on my property bla 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 bla. Och du går runt med tält och ryggsäck. Hur funkar det?
Alltså där är ju privat mark brukar ändå vara ganska. Man vet vad som är privat och vad som inte är det. För att de sätter ut skyltar på att vi skjuter dig om du kommer in här ungefär.
Mm.
Men där är ju väldigt mycket. De har ju sådana här BLM roads och så också. Som är Bureau of Land Management eller vad det heter. Så att där är ändå ganska mycket platser där du får lov att tälta. Som liksom räknas till allmänheten. Sen är där också, när man går de här rutorna så är där en app. Och som pekar ut liksom att här kan du campa och här finns det vatten och så vidare. Så att det är liksom, ja. Det
är inte så mycket navigering alltså?
Både och. CDT är värst. Men det är ju väldigt enkelt. Jämfört med hur det var tidigare när man inte hade de digitala hjälpmedlen.
Men vilken av de här tre var roligast tycker du?
CDT tyckte jag. Definitivt.
Varför då?
Dels så kände jag att jag kände mig själv bättre som hajkare. Jag visste hur
Terminator
jag ville hajka.
Terminator var etablerad.
Ja, men lite så faktiskt. Och jag visste att nej, men jag vill pusha ganska stora avstånd varje dag. Jag vill hålla ett visst tempo. Och så det var en stor del av det. Att jag visste liksom jag hade en större plan på hur jag ville göra det. Sen är det, alltså naturen är fantastisk där. Den är lite mer utmanande. Det är större, du är längre ifrån samhällena. Så att allting med just det här att resupplya, alltså det vill säga att man handlar mat och förbereder nästa etapp, är lite mer utmanande, ta sig in till samhällena och städerna, lyfta är ju det som man brukar göra.
Lyfta?
Ja, man lyftar. Och det gör du ju egentligen på alla tre, förutom...
Du lyfter?
Ja, man gudställer sig på vägen. Ja,
gudställer
sig på vägen. Det är lättare, alltså där är ju inte så mycket kommunikationer.
Men jag tror man gick hela sträckan.
Ja, men så går du, så att du går en liten bit, säger vi. Du är kanske inte 4-5 dagar, eller vad det kan vara. Sen så är maten slut. Så då måste du ta dig in till ett samhälle för att fylla på. Så att du har ju inte med dig mat för jättemånga månader i taget. Utan då går du till ett så kallat trailhead då. Och sen så går du ut vid en väg. Och så sätter du ut tummen och sen så får man lyfta in till närmsta samhälle.
Okej.
Okay. Så är det.
Du är inte rädd för tokiga såna här pickups?
Jag har haft väldigt bra erfarenheter skulle jag säga. Alltså det är lite udda folk som kan plocka upp en.
Och då går man ner i deras bil och sätter sig där och åker med och chitchattar lite.
Ja. Men sen har det också varit, när jag har lyftat själv, så har det ju varit väldigt, alltså jag tror att man får den här känslan direkt. Bara, är detta okej eller är det inte? När jag lyftat själv så har det varit ett par som jag fick lyft med, någon gammal gubbe, en tidigare hiker. Så att,
jo, men har du väl satt i bilen så...
Så, ja.
Ja, då, är så, det, då får du hoppa av i farten i så fall.
Jag har ju haft en liten sån här snabb, vad heter det, överslagsräkning eller så. Och så bara, ja, men kan jag ta honom om någonting skulle hända? Ja, kan jag. Men för det mesta så har jag ändå fått, det bästa med att vara ute på de här vandringarna är ju att man märker hur mycket godhet det finns i mänskligheten. Hur många som faktiskt vill ställa upp och hjälpa en utan att de får någonting tillbaka. Så av den anledningen så skulle jag rekommendera alla att göra den här typen av vandringar.
Det är så roligt att du säger det här, för att både när jag åkte genom Sverige på rullskidor och när jag åkte genom Europa på rullskidor nu, så har jag varit i samma situation. Att man är ganska utlämnad själv. Och det är så många människor som är så snälla.
Verkligen.
Det är så fantastiskt fint.
Ja.
Och jag håller med dig. Det är verkligen någonting som alla borde prova. För man blir så otroligt tacksam.
Verkligen. Nej, det har varit på varenda vandring. Alltså folk som... Appalachian Trail var ju verkligen... Där kommer de upp. Där är stora sällskap som åker upp längs hela rutten. De försöker kolla var hela den här bubblan är med folk. Och sen så kör de upp och sen så dyker de upp ett helt jättestort tält. Och de bjuder på allting. Alltså mat och förnödenheter och allting man kan tänkas behöva. Och sen åker de hem igen. Så
är det sant?
Ja. Så det är jättehäftigt.
Trail support.
Ja, men verkligen. Och liksom sitt eget lilla community. Så att det är ju inte bara själva vandrarna eller hikersarna som är det här communityt. Utan det är alla som ställer upp runt omkring och som bara vill en väl och vill att man ska nå sitt mål.
Men du, om man då vänder på kuttingen och säger så här. Om man som du då skulle rekommendera, eller... Liksom, om jag som icke-vandrare skulle gå någon av de här tre. Vilken skulle man börja med?
Jag rekommenderar nog ändå Pacific Crest Trail.
Den på västkusten?
På västkusten, precis. För jag tycker att den har jättefin natur. Otroligt storslagen. Där är väldigt mycket folk. Där är många internationella vandrare. Och jag tycker att det finns en större logistik. Alltså ett större logistiksystem än vad det finns på kanske Continental Divide Trail. Appalachian Trail är nog den som är mest etablerad. Där behöver du inte lyfta så mycket. För där finns väldigt många så här etablerade chattels eller chaufförer som man ringer dem och säger att nu vill jag bli hämtad här.
Jaha.
Men det är ganska dyrt, så att det betalar man för. Men det är väldigt, allting blir mycket smidigare. Där är också mycket fler hostel längs vägen. Du behöver inte ta dig så långt in till stan heller, utan så att den är mycket mer tillgänglig, skulle jag säga. Men rent naturmässigt så tycker jag att du får ut så mycket mer av att gå Pacific Crest Trail i så fall.
För när jag var i Appalacherna, vi cyklade ju då, vi var ju nere vid, kom söderifrån och cyklade hela vägen ända upp till Washington egentligen. Och jag måste ju säga att det är ju väldigt så här, frodig skog.
Det är väldigt grönt.
Väldigt grönt. Jag förstår hur man tänker i den här tunneln. För nu var ju vi uppe, vi cyklade nästan bara på åsen. Och då var ju, det var ju väg, det var ju liten väg, men det var vägasfalterat. Men vi hade ju fantastisk utsikt.
Ja.
Vilka ställen det var. Helt magiskt.
Ja.
Men jag kan tänka mig, ska man gå ner i dalen i skogen, då är det trädkronor man ser.
Och det är det som är, det kändes väl lite synd, för jag kände att jag fick inte riktigt se USA på det sättet som jag har fått på de andra vandringarna, eftersom det bara var skog. Och det jag inte var beredd på var hur klaustrofobiskt det skulle kännas efter ett tag. Nej. Alltså det var verkligen, och sen så kommer man ut korta partier, man kanske behöver passera en väg, man kanske går kort genom en stad, och sen så ser man att man ska in i den mörka skogen igen. Ja, lite så faktiskt. Och det var jag inte alls beredd på, att det skulle påverka en så mycket.
Men du, en annan fråga gällande det här, när du är liksom, du är ändå en relativt ung tjej som är ute och vandrar. Liksom hur hanterar du liksom ensamhet och rädsla och både djur och ormar och insekter och konstiga människor, har man ju sett rätt mycket filmer om i USA och sådär. Är du aldrig rädd?
Jo, hela tiden. Alltså egentligen. Sen har jag ju lärt mig också att allting Rädslan är som värst innan jag åker iväg. För att det är då fantasin verkligen går igång. När man väl är på plats och du hanterar en sak i taget så blir det ju mycket lättare. Så att det är väl det jag har lärt mig också, att allting är alltid som värst innan jag väl är på plats. Men jag är bland de mest nervösa, rädda personer skulle jag säga. Så som jag kanske inte uppfattas som det, men det är så jag känner mig. Men jag är ju så otroligt rädd för att slösa livet. Att inte göra det jag verkligen vill och liksom inte upptäcka och maximera allting. Alltså denna tiden jag har.
Ja.
Och den rädslan är mycket större än vad jag liksom utsätter mig för på plats.
Så det blir ändå så här att om jag inte gör så kommer jag ångra mig.
Ja, men verkligen. Och det är lite så det måttet jag lever efter. Att det är bättre att ångra det jag gjort än det jag aldrig gjorde.
Ja.
Sen är det ju faktiskt så också att när man läser på och gör research om allting som kan hända, så är det ungefär som att nej, men du kommer att bli attackerad av en björn samtidigt som en orm biter dig i benet, samtidigt som du trillar ner för en klippa.
Ja.
Men det är ju inte så.
Nej.
Så att,
du men har absolut. Ju faktiskt överlevt också.
Jag har ju faktiskt det.
Vilket är väldigt bra.
Det tycker jag också, ja.
Men hörru du, din lilla fegis.
Mm-hmm.
Det där tycker jag är lite spännande som du säger, att du faktiskt så här ganska omanligt erkänner att du är rädd.
Mm.
Det är inte så vanligt egentligen.
Inte?
Nej, jag tror de flesta inte erkänner så här rakt av som du gör, att man är rädd. Och man har lite ångest och så vidare.
Mm.
Utan man försöker liksom vara lite mer cool och där är det inga problem liksom. Men om man försöker sätta det i någon typ av så här perspektiv, så tror jag att rädslan många gånger skapar förutsättningar för att göra olika typer av äventyr och ta sig ut på djupt vatten och känna sig osäker är bra i det här fallet, för man blir mer koncentrerad och så vidare. Det jag kan tycka lite intressant i ditt fall, det är ju så att du ger dig ut på en lång vandring. Det är liksom så här 3-4 månader. Och då kan man inte gå runt och vara på helspänn hela tiden.
Nej.
Och då undrar jag liksom, hur hanterar du din rädsla och ångest och liksom oro när du liksom är där ute dag ut och dag in? Liksom, hur alert är du?
Jag tänker med rädsla överlag för mig, så som jag hanterar den i förberedelse. Alltså jag läser på otroligt mycket. Jag försöker ändå, och som inför min första vandring så är det ju väldigt mycket YouTube och liksom verkligen försöka se miljöerna, försöka verkligen visualisera och förstå hur det kommer att vara när jag är där. Om någonting går fel, hur kommer jag hantera det? Se till att man har rätt packning och så vidare. Så mycket man kan. För att det kommer ju alltid att kanske ändras. När man väl kommer ut där så är det inte alls som saker som funkar så som man trodde. Men när jag väl är där ute så brukar det ändå släppa ganska bra. Och då brukar även rädslan går ju också över. Den kanske finns där, men det är ju samtidigt så många andra känslor som kommer upp. Det är så otroligt mycket tacksamhet för att man är där. Det är så mycket förundran över liksom det vackra landskapet som man har runt omkring sig. Du träffar andra folk, vilket också hjälper till väldigt mycket. Så att på sätt och vis är det lättare att hantera rädslan när jag är på plats, för jag är i nuet.
Mm.
Och istället för att det är min fantasi som skenar iväg hej vilt.
Men om man skulle ta så här, vi tar då, det finns lite olika, liksom försöker, så jag förstår ungefär hur du tänker. Om man tar då djur och insekter, okej. Ja, men de finns ju där, det är deras miljö. Har man otur så går man på en björn, har man tur så slipper man och så vidare. Och liksom hej hå. Och sen finns det ju då människor i den här miljön, där, till exempel när du ska lifta externa människor som du stöter på, liksom kommer gående så här, och det kan man ju också ha lite ångest för, det kommer någon tokig amerikan med ett gevär och liksom. Men sen finns det den tredje delen, det är ju de människorna som du träffar och liksom blir lite kompis med, som du hänger med på trailen.
Mm.
Det är också ganska farligt, eller liksom så här, beroende på vad det är för människa, det vet man ju inte, för de börjar du ju umgås med och hänga med.
Mm.
Och då blir det ju också, då sänker du förmodligen garden, och då vet man ju aldrig vad det är för människa egentligen.
Nej.
Researcher du sådana som är ute med dig samtidigt som du är ute med dem?
Nej, det gör jag inte. Jag litar ganska mycket på min intuition. Alltså på känslan som uppstår när man kanske först träffar någon. Får jag en känsla som kanske inte är så bra, så undviker jag dem. Alltså då gör man vad man kan för att bara gå därifrån. På Pacific Crest Trail så mötte jag ju två män som hade k-pistar. Och de var ute och jaga Och det var ju bara försöka komma därifrån så fort som möjligt.
K-pist eller offensiv jakt?
Ja, ja. Nej, så det, och där är det
du bara, hängde så, inte med dem så att
jag säga. Hängde inte med dem. Nej, utan jag bara, de frågade mig någonting om vad man kunde hitta, vad det nu var. De var ute och jagade. Och jag sa, jag vet inte. Och sen så knallade jag på så fort som möjligt därifrån. Så det gäller ju också, på något sätt så är det ju att jag tror inte man ska låta rädslan styra. Absolut inte, men du får ju samtidigt inte vara dum. Alltså du får ju ändå ha någon sunt förnuft liksom. Och sen när det gäller djur och annat så är det ju, där kan det vara lite läskigt i tältet. Man hör något passa utanför eller vad är det som är där ute. Men djuren vill ju, alltså de vill ju vara i fred.
Vet du, jag var ju i Köpenhamn i helgen.
Mm.
Och var ute och tälta med Adventure Academy någonstans uppåt norr i Danmark. Och sen så låg jag i mitt tält och sen så på morgonen när jag vaknade så ska jag liksom skruva ur luften ur luftmadrassen. Mm. Och då är det två skitstora spindlar precis där. Jag bara, shit på fritt. Så jag fick liksom, vad ska jag göra med de här? Jag kan inte döda spindlarna. Så jag liksom fick ta min liksom kaffemugg och liksom pilla in dem där. Och så liksom sätta på locket och så slänga ut dem. Och sen satt jag såhär, undrar om de har krupit i mitt ansikte i natt. Det var såhär, du vet, såhär äckligt stora.
Ja, jävla skit.
Men det var också en annan rolig sak som hände då, apropå det här med att vara svensk och vårt svenska sätt att se på saker och ting. Och som vi pratade om det här med att träffa människor som är trevliga och man tror gott om folk. Och då hade jag en föreläsning för Danske Adventure Academy där jag då bland annat berättade om resan genom Sverige på rullskidor. Jag träffade ett gäng raggar som jag krökade lite grann med, så råkade jag slå ut liksom en flaska sprit där åt dem och då tänkte jag, nu smäller det, men de bara, vi har en till, det är inga problem.
Okay.
Så det, sen efter föreläsningen så kom en av de här danska eleverna fram och frågade mig lite vid sidan om, liksom, men du Fredrik, hur kan det vara så där att du litar på folk? Är det, liksom, det är konstigt tycker jag, man kan inte lita på folk. Och jag bara, men det kanske beror på att jag är svensk.
Mm.
Vi gör det.
Mm.
Vi har liksom, jag har det i ryggmärgen att lita på människor ifrån början. Och då tyckte jag lite så här, när jag åkte sen hem därifrån så tänkte jag lite grann för mig själv att vi är nog lite annorlunda danskar som inte kanske litar på samma sätt. Men det är också att det uppstår situationer som kan vara bra, men såklart man kan hamna lite i trubbel om man inte är lite känslig. Men det var rätt intressant hur han direkt reflekterade att nej, men jag litar inte på folk.
Nej.
Och medan mitt utgångsläge och ditt också, utgångsläget är att man litar på människor.
Ja.
Så det tycker jag är lite spännande, och det kanske är svenskt, jag vet inte.
Det är det kanske. Sen tänker jag också att när man har, jag tänker du har också varit ute mycket och du har rest, och jag tror att ju mer man har gjort det, desto mer, om man har verkligen varit i situationer där man har varit beroende av kanske andra folks hjälp och inser när man väl får det, alltså att där är så mycket godhet i världen faktiskt. Verkligen. Så att det är synd tycker jag att man utgår från att man inte kan lita på folk.
Lite faktiskt. Synd.
Ja,
faktiskt. Vet du vad, Linette? En annan sak som jag funderar på. Det var som du sa i förbifarten, att du liksom är egentligen en vanlife-tjej.
Ja, men det är ganska nytt. Jag har ju funderat på det redan innan jag stack ut på min första långvandring, om man skulle bygga en van och så. Sen på CDT då, Continental Divide Trail, så träffade jag ganska mycket vanlifer, så jag gick med en som hade levt vanlife också. Och sen när jag kom hem då så tänkte jag att nej, men nu är det dags. Nu ska jag ha min egen.
Ja, vad hände då?
Då tog jag kontakt med ett företag här i Sverige, i Sundsvall. Och så byggde de en van åt mig.
Det här nu måste vi gå in i lite detaljer.
Okay.
Berätta nu då.
Alltså där kan jag inte så mycket att säga, men det var mer... ja, jag tänkte att, som sagt, jag har skrivit innan och frilansade. Och jag tänkte att nu är det rätt tillfälle liksom att ha en van. Och
men hur går det till? Man köper en bil då, eller?
Man köper en bil. Det som var jättebra med det här företaget är att de köper bilen. De fixar arbetet. De köper in allt material och allting. Så att det var egentligen bara kontakt, skicka bilder på hur man ville ha det. Och sen så höll de kontakten och berättade
hur det gick. Hur vill man ha det då?
Jag vill ha det ganska vitt. Kan jag väl säga. Jag vill ha det ganska ljust inuti. Sen var det viktigt också, eftersom att jag skulle jobba där, att jag har, så att min van är lite annorlunda jämfört med hur det brukar vara. Det brukar ju vara att kanske längst bak så har man en säng som är ganska högt upp. Så får du väldigt mycket utrymme under till. Mm. Så att du kan öppna skåpdörrarna så kan man packa in där under. Min är en soffa istället. Som jag gör om till en säng på kvällen. Och sen så under soffan så har man, där har jag väldigt mycket förråd. Sen har jag väldigt mycket överskåp. Och så att jag har ett ganska stort kök. Jag har en ugn där i. Ja, vask och en liten toalett.
Vad är det för bil?
Det är en Ford Transit.
Hur stor är den?
Den är ganska liten. Så att det är precis att jag kan stå upp i den. Och min sambo också, han får be lite på huvudet. Men, och sen så är den ganska kort också. Men på sätt och vis är det skönt för att den är lättare att köra med. Och framförallt när man hamnar liksom i Italien och Grekland och man kommer in i de här små gränderna som man knappt vet om man ska komma ut igen. Så har det faktiskt varit väldigt skönt att ha en liten bil.
Mm. Oh, men då undrar man ju också som lite vän av ordning så här.
Mm.
Vad kostar en sån här grej?
300 000.
Inte mer?
Nej.
Men var det var ingen ny bil då?
Nej, det är det inte. Den är väl från 2011, december 2011, så jag tror att den går under 2012 liksom i registrerings.
Hur så är det då?
Det är jättekul. Alltså jag har varit ute, vi körde ju direkt efter detta så kommer vi ju sticka iväg och göra lite vanlife nu efteråt och klättra på västkusten. Och vi var ute i den nu kom vi igår kväll hit till Stockholm då, men innan dess så var vi natt i Vänern också. Så att...
Men då måste jag fråga så här.
Ja.
Nu ser ju, de ser ju inte dig, men du är ju supersnygg. Du är superhärlig. Du ser liksom nyduschad och superfräsch och sminkad ut. Du är ju vacker som en dag.
Ja, tack.
Hur går det ihop med vanlife?
Ja, men det är väl egentligen lite som äventyr i övrigt liksom. Vanlife är ju otroligt mycket lättare med rent hygienmässigt och så än vad det är i tält.
Men nu tar vi idag då?
Nu tar vi idag. Men nu har jag ju vaknat upp på ett hotellrum. Aha. Så då är det ju väldigt lätt.
Ja, okej. Okay. Jag trodde du sov i vanen idag.
Nej. Vi har lyxat till det lite grann. Så två nätter nu på hotell.
Men du, nu slank ju din sambo in i det här samtalet. Mm. Hur funkar det? När du är iväg och hur, liksom, sova soffa och i vännen och bo ihop med en vän.
Ja, och han är ju också äventyrare. Så att han har ju också gått Pacific Crest Trail. Så att han gillar ju detta. Ja.
Men när ni bor i bilen då?
Mm.
Blir det inte lite trångt?
Jo, lite grann blir det. Men det funkar faktiskt förvånansvärt bra ändå. Jag byggde igenom denna för att jag tänkte alltså... Nej, men det var bara för mig själv. Liksom, att jag skulle...
Så det kan
upp. Och sen det kan upp. Och han får plats. Så det är tur.
Det är bra.
Ja.
Men hur kan hänger han med på de här tripperna då? Eller?
Ja, nu träffades vi precis innan. Så att det var lite lustigt. För att han hade planerat att göra Pacific Crest Trail. Och jag hade då planerat att göra Appalachian Trail. Så att det var egentligen så vi kom i kontakt också. Eller vi hade jobbat lite gemensamt. På en musikfestival. Så att han är filmare och fotograf. Och jag hjälpte till och gjorde lite sociala medier. På den här filmfestivalen. Så att vi träffades bara väldigt kort. Men jag höll kontakten då med en av hans kollegor. Så att hon följde mig när jag var iväg med min vän. Och reste runt i Europa. Och sen så skulle han då göra Pacific Crest Trail. Så hon bara. Men ni kanske ska liksom snacka lite.
Ja,
så att det blev lite så. Vi började träffas precis innan. Och sen så stack vi båda iväg på våra egna äventyr. Och sen i USA då så blev jag klar lite tidigare. Så att då flög jag över till västkusten också. Så vandrade jag lite till på Pacific Crest Trail igen då.
Med honom?
Med honom, ja.
Och sen dess är ni ihop?
Ja.
Vad roligt.
Ja.
Men du, om vi går tillbaka till din lilla vän då.
Mm.
Liksom när du är iväg så här då. Jag undrar då liksom när man är i Europa och sådär. Och då har du mest varit själv.
Ja, det har jag.
Men hur funkar det då rent praktiskt med att ställa bilen, hitta ställen att vara på? Liksom, hamnar man i ett community där också? Eller hur funkar det? Finns det ett vanlife community i Europa som man...
Det var ganska tufft för mig. Så att nu gjorde jag lite två etapper. Så att först så åkte jag ner till Albanien och Grekland. Och sen så var jag tvungen att åka hem för att min morfar gick bort. Så att då var jag tvungen att komma hem till begravningen.
Moffa, det är morfar.
Morfar, ja precis. Morfar.
På svenska.
Ja, precis. Så att då, och då var det fortfarande sommar och det var fint väder. Och då var ganska många fortfarande ute. Så att då var det inga problem. Och då var det community skulle jag inte säga, men det var väldigt många andra som också var iväg fortfarande. Och så har man ju en app här också då som visar liksom var det finns ställplatser, var man kan parkera för natten. Så att där dyker ju också upp väldigt många andra när man parkerar då, för att alla använder den här appen. Sen så körde jag ner igen och då var jag i Schweiz och Italien. Och då var det november. Så då
Hur länge sedan är det här?
Det var, ska vi säga här, det var 22.
Ja, så 2 år sedan.
Ja, så jag kom hem då februari 23.
Mm. Mm. Så hur länge var du iväg då?
Vad var det? 3 månader kanske, någonting sånt.
Och då var det vinter?
Då var det vinter, så att det var ju liksom november, december, januari. Och det regnade jättemycket, framförallt i Italien, och det var kallt. Och det var ingen annan som var ute heller, så det var väldigt isolerande och väldigt ensamt. Så det var faktiskt mycket tuffare än vad jag trodde att det skulle vara.
På vilket sätt då?
Ensamheten tror jag var det största. Och sen blir det ju också att när man är i en van så är det ju ändå ganska, alltså utrymmet är ju väldigt litet. Och när man då inte har något bra väder och liksom kan röra dig, kan vara ute lika mycket som du kan vara inne i bilen, så blir det väldigt klaustrofobiskt där också. Och framförallt då jag hade väldigt mycket jobb att göra samtidigt. Jag ville samtidigt resa och se så mycket som möjligt, så att det blev också inte de bästa rutinerna, skulle jag väl säga. Första gången som jag var iväg och reste och jobbade samtidigt, hade inte fått in de rutinerna. Så att jag tror att allting blev betydligt kämpigare än vad jag trodde att det skulle vara.
Men vad menar du för rutiner? Vad ska man ha för rutiner?
Ja, men jag tänker mer att man kanske inte sitter och jobbar jättesent på natten för att man har varit ute och sightseeat hela dagen, och så kommer sömnrutinerna bli helt fel. Egentligen, kanske lite mer disciplin egentligen. Att man har liksom att, nej, men nu jobbar jag och nu är jag ledig och nu kör jag. Utan att det blir lite överallt.
Det blir lite för mycket härligt.
Ja, men lite, ja, och lite mer, ja men precis. Jag vill göra lika mycket av allt.
Ja.
Och då räcker det inte riktigt till med tiden.
Det blir en liksom rolig paradox.
Ja, att man blir lite så.
Man går in i väggen när man är ute och lever sitt härliga vanlife.
Precis. Ja, men lite så faktiskt. För jag kände det när jag kom hem. Jag är trött.
Så det är inte klokt.
Nej.
Men det är en annan sak som jag tycker var intressant som du sa det här. Alltså i min värld, Fredrik Erikssons lilla bubbla som jag lever i, då är ju själva poängen med att ha ett vanlife, det är att om det är dåligt väder så åker man ifrån det dåliga vädret till någonting som är bra.
Ja.
Men det kanske inte funkar så.
Jo, det gjorde jag ju. Sicilien var ju dit. Jag var tvungen till, så att allra längst ner söder i Italien.
Det är långt.
Det är väldigt långt. Och sen så var det också att efter nyår, januari, någon vecka in i januari, så började det bli dåligt här också, för då är det deras vinter. Så att, och dåligt. Men det var ändå, ja, men det var molnigt och det regnade lite emellanåt och lite alltså blåsigt och så också. Så att det var väl det också som jag upptäckte, att det är inte så bra väder i Europa under vintertiderna heller. Nej. Utan du måste, många åker ju ner till kanske Kanarieöarna tror jag. Så att, och då måste man ju ta färja 40 timmar. Och, så att, ja.
Så det här vanlife-drömmen, det kan vara det tufft?
Den, absolut. Det var inte vad jag trodde, och jag tror också, många tror kanske att det är väldigt billigt, men om man rör på sig mycket så kostar det ju också en hel del. Liksom.
Vad är det som kostar då?
Men bensinen framförallt, och sen så behöver man, eller jag behöver komma in på en camping emellanåt, för jag har ingen dusch i min bil heller. Så att dels så liksom bara duscha, fylla på, alltså ladda upp alla grejer, ha elektricitet, tömma vatten, tömma toalett, allting sånt liksom.
Mm.
Behöver man fixa mig också, och då kostar det också.
Mm. Det är inte så lätt som man...
Nej, men det tror jag inte. Sen tror jag absolut, jag älskar vanlife, för jag saknade min bil absolut när jag var iväg. Och jag tyckte det var jättemysigt nu sen jag kommit hem och man har gjort de här lite småresorna istället. Nu tror jag att det blev en ganska intensiv start för mig. Alltså att jag bara sa, okej, nej men heltid, vanlife. Och så åker vi ut mitt i vintern i Europa. Och det blev kanske inte riktigt vad jag hade tänkt.
Nej.
Men... det är fortfarande en dröm, och det är fortfarande att jag vill vara ute med den så mycket som möjligt.
Men det här med att åka till Alperna på vintern och åka skidor i en vanlife, går det eller?
Nu, jag var i Verbier, men då gjorde jag en sån här, så att jag passade en hund. Där finns en webbsida där man kan signa upp som så här hundpassnings, ja, eller hundvakt eller djurvakt. Så att det jag gjorde då var egentligen att jag ställde bilen. Så jag körde till Verbier då, och sen så bodde jag i den här killens lägenhet när han var bortrest, och så passade jag hunden i några dagar. Så att, men allting var ju stelfruset när jag skulle köra därifrån. Så att jag hade lämnat små blommor ute i bilen. De var ju stendöda. Och vattnet och alltihopa var ju... Alltså, det tog ju flera timmar innan det tina.
Så egentligen att bo i en van där på vintern är ganska tufft.
Det tror jag. Jag tror att då måste du ha en van som är specialdesignad för det lite grann. Mm. För att jag har värmare i min van. Men så fort den stängs av, jag tror inte den är tillräckligt isolerad. Så att stänga av värmen, så då försvinner den direkt.
Alltså jag tycker det är väldigt spännande det här med vanlife. Och jag försöker ju få min fru att tycka att det är spännande. Och det går ju väldigt dåligt. Hon svarar alltid med, vad är det för fel på hotell?
Hon har poäng, kanske det också.
Ja, kanske hon har poäng. Ja, hur som helst, hörru du, jag skulle egentligen vilja avsluta och tacka så mycket för att du tog dig tid att vara med på min lilla podd. Det är väldigt inspirerande att träffa dig och höra dina stories, och också var det intressant att höra hur du resonerar kring det här med att vara ensam tjej ute i vildmarken. Du är, även fast du inte riktigt vill erkänna det, så är du rätt cool tycker jag.
Tack.
Stort tack för att du var med.
Tack, jättebra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket, hej då!